Tja allihopa, det är Nicolina här. Och när jag och Emily spelade in avsnitt 2 så visste inte vi att vi skulle dela upp den i 2 delar. Så jag tänkte bara slänga in ett klipp där jag välkomnar er till att boosta en tjejpodden. Woohoo! Jag var tvungen att lägga den. De som vet, de vet. Men i det här avsnittet så kommer jag att prata om tsunamin eller flodvågskatastrofen som var i Thailand 2004. Så vi kör!
Men du har väl också liksom varit med om så här sjuka grejer och stora grejer som har gjort att du har alltså blivit så här lite rubbad i psyket typ?
Jo, men det är tsunamin och det är ju liksom en utav de sakerna.
Mm.
Och som jag sa i avsnitt 1 så var ju det under samma period som jag var med om min mobbning. 2004 var första gången som jag åkte till Thailand och jag var så himla hypad på att åka dit, så att jag hade ju gjort en egen kalender på dörren, som ett A4.
Ah.
Och kryssade varje dag fram till det datumet som vi skulle åka. Och var helt såhär, typ kollade alltså 5 gånger om dagen. Att jag verkligen hade kryssat. Så jag såg fram emot den här resan super mycket. Sen efter tsunamin och allting så har jag märkt en grej med mig. Att jag har jättesvårt att se fram emot saker.
Är det så?
I dagsläget, ja. Jag kan bara ta upp som typ min student. Jag såg inte ens fram emot den.
Va?
Alltså jag var ju glad och så. Och var så, men shit, jag klarade gymnasiet och hit och dit. Men jag kommer ihåg natten till min student, min bästa killkompis, sov hos mig då. Och han skulle ta studenten året efter mig. Och han var liksom så här, men typ, du är inte ens hypad typ.
Nej.
Och jag bara, nej alltså, jag har ju förberett allting inför champagnefrukosten och resten av dagen typ. Så att, nej.
Du kände inte så här, du bara, shit vad skönt, fan vad kul. Alltså så här. Jävla kör vi typ.
Nej, jag kände bara mer typ så här, ja, men typ logiskt att men nu är jag klar med gymnasiet. Jag fixade det typ. Jag gick ut med bra betyg och gick ju medielinjen inriktning ljud.
Mm.
Som jag tyckte var alltså askul.
Mm.
Och det gick jag på Tumba gymnasium med typ Excent Botkyrka.
Mm.
De som vi har lånat mikrofoner av.
Precis.
Så att skitbra skola, fett bra utbildning. Och jag har ju liksom än idag kontakt med mina lärare.
Mm.
Så att det var ju konstigt att jag skrev till dem. Och bara, tja, jag ska göra en podd.
Mm.
Kan hjälpa mig med utrustning.
Det är grymt, det var ju skitbra.
Ja, så att jag vill tacka dem. Mitt i alltihopa. Nej, men så jag var inte alls hypad inför min student. Och jag ser typ, det är klart jag ser fram emot saker. Men inte alls som andra människor gör. Och ja, det är väl en negativ bieffekt med Thailand. För att jag såg ju fram emot den resan så mycket.
Mm.
Som sagt, det var första gången jag var i Thailand. Jag åkte med mina päron och mina 3 småbröder. Jag tror jag var 12 eller 13 år gammal när tsunamin kom. Jag har en sån här släng av dyskalki så jag kan inte räkna bakåt. Jag kan inte räkna uttaget. Vi hade ganska tur den dagen. För att just den dagen så ville typ resten av min familj åka runt på så här moppresa runt ön.
Mm.
Och jag skulle vara kvar på resorten tillsammans med min yngsta lillebror.
Mm.
Men som tur var så kände min mamma sig ganska sjuk den dagen.
Mm.
Så att de åkte inte, eller de avvaktade. Alltså där hade vi ju tur. Annars hade jag varit själv med 4-åringen.
Oh, shit,
där det här hänt liksom. Vi bodde på en resort på en ö som heter Koh Lanta. Typ nedanför Phuket kan man säga. Och jag tror vi mest såg att typ människor liksom sprang ner till stranden. Så gick vi ner och då såg vi det här om att vatten hade försvunnit. Och det var ingen som fattade vad som hände. Typ kommer in valar eller har det blivit någon så här bakåtström. Typ. Mm. Och vår resort låg längst upp på den stranden med ett jättestort berg bredvid. Och sen, jag kommer typ ihåg att det så här smällde till. Alltså en smäll typ. Med första vågen kan man säga. Som slog till där. Tror jag slog till i berget. Alltså för det lät så himla högt. Och jag kommer ihåg att min pappa bara skrek så här. Om en typ spräng.
Jäkla läskigt. Vad tänkte du då? Kommer du ihåg det?
Nej, först tänkte jag nog, vart ska jag springa? Ja. Vad är det som händer? Typ. Innan dess hade jag aldrig varit med i en sån situation. Där någon skriker spring. Så jag vände mig om. Och bara sprang rakt upp på resorten. Som tur var. Det fanns olika höjder på resorten. Ja. Så du kunde liksom komma upp en bit. Pappa kom upp med min yngsta lillebror och typ bara kastade han till mig. Och så berättade han i efterhand att min mamma kunde inte springa förrän vi alla barn var framför henne. Då fick vi någon så här instinkt.
Typ. Ja, men precis.
Så hon hamnade på som efterkälke kan man säga. Och så kom ju den första vågen. Och då så insåg typ min pappa att vågen kommer antingen ta min mamma eller liksom fyraåringen. Ja. Så han gjorde ett val då att han tog fyraåringen liksom under armen och sprang upp och skickade han till mig, eller kastade han till mig.
Mm.
Och när han vände sig om, då är hon borta.
Åh, fy fan.
Men det som är så sjukt alltså, med min farsa som kommer typ genomsyra hela den här historien. Mm. Det är att det har träffat MacGyver först när jag träffar min farsa. Det är helt sjukt. Alltså, första avsnittet om min mobbning. Där pratade jag jättemycket om min mamma. Hur hon har hjälpt mig. Men alltså, det här med tsunamin. Där var det min farsa sa. Helt sjuk människa. Alltså hur man kan klara av alltså, alla de här sakerna.
Är det sant?
Ja, som han alltså, gjorde för oss.
Ah.
Jag hade inte kunnat bearbeta Thailand så bra om det inte vore för honom. Han agerade supersnabbt. Och medan vattnet drog sig tillbaks. För att det skulle skapas en ny våg. Så sprang han ner. Och jag såg att han vid något träd typ, började så här, gräva i sanden. För när vågen kommer så drar han ju med sig massa sand och slam.
Ah,
så det kommer ju inte bara vatten. Och du grävde upp henne. Och då såg hon att det fastnade liksom runt ett träd. Med liksom trädet mot magen. Och kommit runt den. Och jag såg hur hon bara så tog sitt första andetaget. När han drog upp henne.
Oh,
och tog upp henne på kullen. Och det, hon var ju helt liksom så här. Fattade typ ingenting. Och hon skadade även axeln. Jag vet inte om hon bröt den. Men hon har problem med den än idag. För hon åkte. Hon följde med vågen en bit. Så den tog henne. Och sen följde den, hon följde med den. Och okay. hamnade under all den här sanden och slammen. Och fastnade ju runt det här trädet.
Mm.
Och så kom hon upp med oss på kullen. Då ser jag att i beachfront bungalowsen. Att det står en kvinna och liksom bankar på insidan av en fönsterruta.
På stranden?
Ja, alltså de bungalowsen som är närmast stranden.
Mm.
Och då var ju vattnet typ, alltså kanske i höjd med taket på dem. Och då sa jag det till min pappa. Så jag tror att det är någon som är där inne som inte kommer ut. Och då var det en kvinna som hade stått framför sin bungalow. Och sen hade vågen tagit henne och liksom dragit in henne i bungalowen. Oh, och massa glas och sånt går ju sönder.
Ja.
Så att det åker runt så här glas och allt möjligt i vattnet. Och det blir ju jätteströmt. Mm. För det kom, vågen kommer ju med sån kraft.
Mm.
Jag tycker att många, när de pratar om tsunamin, att de är så här, men hur hög var den? Man bara sa, en tsunami kan vara en meter. Men om du bara visste vilken power den kommer med.
Exakt.
Många av de här bungalowsen, de är ju liksom typ gjorda i betong.
Mm.
Alltså många av dem sprack ju. På grund av det här. Och saker och ting alltså, åker runt. Alltså tunga saker flyttas och går sönder och så. Så när vattnet drog sig tillbaka igen. Så gick han ner och krossade den fönsterrutan. Och drog upp henne. Eller drog ut henne. Och tog upp henne till oss. Och då, alltså, jag tänkte inte så jättemycket då. För att jag hamnade i chock väldigt snabbt.
Mm.
Och jag var i den här chocken i en vecka ungefär. Och jag tror att det är så kroppen fungerar.
Ja.
För att jag gick ju på så här ren överlevnadsinstinkt.
Ja.
Efter vågen. Vi fick ju springa upp i djungeln eller i bergen. Och satte oss där med typ flera olika resorter. Och jag såg hur andra satt och grät. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, men hur dum är du som sitter och gråter uppe på ett berg i gassande sol? Du kommer bli uttorkad. Alltså fattar du att jag var 13 år och hade sådana tankar. För att jag var i sån ren chock. Att det var bara ren överlevnad liksom. Och jag tror vi satt där hela dagen. Och man visste ingenting. Och det gick inte att ringa med telefonerna. För att allt var ju såhär. Men masterna var ju helt överbelastade.
Ja.
Och folk får ju panik. Och folk är skadade. Och folk hittar inte sina vänner. Resterande familjemedlemmar. Det var ju bara rent kaos liksom.
Och man
vet ingenting. Och jag kommer ihåg att när jag sprang upp till det här berget med min familj och massa andra människor. Så kände jag så här, jo men shit, det här måste jag berätta för folk när jag kommer hem. För man fattar inte att typ i samma sekund som det hände typ, så visste typ hela världen det.
Ja, precis.
Men du förstår ju inte det där och då när du är där.
Nej.
Så jag tänkte ju så här, nej men när jag är hemma typ om 2 veckor så ska jag berätta det för folk. Oh shit, vet du vad som hände när jag var i Thailand? Och fortfarande inte riktigt veta vad det var som hade hänt. För jag visste inte vad en tsunami var. Eller jag fattade att det var vatten. Och det kom massa vågor. Men inte mer än så. Och sen dagen efter så begav oss tillbaks till resorten. Jag kommer ihåg att när vi kom tillbaks dit så såg det liksom helt kaos ut. Jag kände så här behov av att jag typ behövde gå runt och städa där. Typ så här clear up my mind typ.
Ja, men lägga fokus på annat.
Ja, och typ försöka återställa saker och ting. För jag tyckte att det var så himla fint. Så just på det stället. Ja. Eller så Thailand övrigt. Och vi fick liksom inte gå ner till stranden. För då har ju de här kropparna börjat liksom flyta upp igen.
Just det.
Så att man fick ju inte gå ner dit. Och sen kom jag ihåg att jag satt med mina småbrorsor lite längre upp på resorten. Och satt och käkade. Och sen ser att folk börjar springa igen. Och jag kommer ihåg att jag tänkte då så här, nej, vad fan. Alltså typ så här, jag kände mig så här, jag orkar inte igen.
Nej.
Och då får man inte glömma bort att jag var ju fortfarande i den här chocken.
Ja, exakt.
Och att jag kände då så här, okej, okay, here we go again. Och typ inte längre och djupare än så. Det var bara det. Så vi satt där och så kom det någon, eller typ så här, två personer. Och bara slängde upp mig och min lillebror på ett bilflak.
Och jävlar.
Ja, och åkte iväg. Och var liksom så här, nej men det är en till tsunami på G. Och jag fick ju så här panik. Jag bara, herregud, min familj är kvar.
Ja, alltså, och då, de bara slängde upp er och ni bara åkte iväg liksom.
Mm, för min, alltså, den andra delen av min familj var liksom längre ner på resorten.
Aha.
Och min pappa var en av dem som var på stranden.
Okej.
Okay. Jag fick ju de här panikkänslorna.
Ja.
Först att det liksom, ja, det händer igen och att jag inte var med min, alltså hela min familj. Men att jag kände då att jag kan inte visa det för min lillebror. Han är liksom på dagen precis ett år yngre än mig. Så det är inte så jättestor ålder. Det är typ ingen åldersskillnad mellan oss. Men man är ju ändå stora syra liksom.
Ja.
Och kände att om jag visar för honom att jag har panik. Då kommer han också få panik.
Exakt.
Så att jag måste hålla mig så här lugn och stabil. Och vara så här, nej men det är lugnt typ. Mm. De kommer klara sig. Så vi åkte upp till typ bergen. Djungeln igen. Och jag tror jag satt där hela dagen. Och vi fick inte reda på någonting. Visste ingenting. Och sen började det bli mörkt. Så kommer då MacGyver på moppen. A.k.a. min farsa. Och då har han hittat oss. Och han är liksom typ åkt runt hela dagen. Och försökt hitta oss. Och det var ingen ny tsunami. Det var bara det att thailändare. Hade liksom gått utanför vår resort ner på stranden. Och börjat skrika tsunami. För att få folk att liksom utrymma resorten. För att sen kunna gå in och plundra.
Nej.
Alltså det låter helt sjukt. Men alltså det är ju klart att det inte är rätt. Men man får inte glömma bort att tsunamin och allting. Att de personerna som blev som mest drabbade är ju faktiskt thailändarna.
Jo, absolut. Självklart.
Den, liksom, den första hjälpen och allting, du vet, när det kommer helikoptrar och sånt.
Ja.
Och folk som får liksom akut vård. Det är ju turister.
Precis.
Medan thailändarna, många, bor ju typ i anslutning till sina restauranger vid stranden. Och allting har ju gått sönder.
Ja.
Det är ofta så här bambuskjul liksom. Och som jag sa innan, till och med liksom betonghus sprack.
Ja, det var ju ingenting kvar.
Ja.
Eller?
Nej, och då kände väl typ de flesta att allting är förstört. Och det är inte så att de har typ försäkringskassan i Thailand. Nej. Eller de kanske har det, men jag tror inte det finns lite på Kollanta om jag ska vara.
Inte för att det hjälper så jävla mycket.
Ja, ah, nej. Nej, men alltså de har ju liksom inte det typ skyddsnätet som vi har här i Sverige.
Nej, precis.
Och så att det var väl deras typ så här överlevnadsinstinkt. Så här, nej men vi måste gå in och ta saker typ. Eller så kan det vara kriminella också som har gjort det oavsett. Mm. Det vet jag inte. Men, och min pappa och några andra var ju vid stranden och såg att nej men det är inte på väg någon ny tsunami. Och fick liksom försöka, alltså,
övertyga, liksom att det inte var på väg eller.
Ja, eller alltså få Thailand att inte komma in på resorten.
Aha, du menar så.
Ja, och sen när de liksom, när man fått bort dem, då var det så, men var till Nicolina och Lukas någonstans?
Och jävla paniken som uppstår alltså.
Ja. Jag tror de fick reda på att vissa hade lämnat resorten. Mm. Och då var det så här, men de måste följt med dem. Och sen så min pappa då åkte runt och försökt leta efter oss. Och så hittade han oss där på kvällen då. Och fick förklara för honom att det var lugnt. Vi kunde komma tillbaks till resorten. Och jag kommer ihåg när han kom där och hoppade av. Alltså moppen.
Man bara,
Jag har typ aldrig älskat han så mycket som den dagen.
Nej, jag kan tänka mig
så att glad att se honom.
Alltså gud, alltså så här lättnadskänsla liksom.
Ja, precis. Och då kunde jag ju släppa på det här. För att då var ju liksom inte jag äldst längre i min familj. Så att då var min pappa där. Så då behövde inte jag liksom ta den rollen över min lillebror längre. Och kunde liksom vara såhär, oh shit, typ såhär. Så vi åkte tillbaks till resorten. Då så fixade min pappa en lista på alla som... Ja, som bodde där. Och kunde då liksom bocka av vilka som fanns på plats och vilka som var borta. För att hålla lite koll på folk. Och även om det kom in folk i resorten så kunde vi... Eller han kunde hålla koll på. Om det var folk som ja, men, hade skadat sig någon annanstans och sen kommit tillbaka. Så att, och sen så fanns det längre upp på resorten typ hus. Där det var typ som typ tre mindre lägenheter i ett hus.
Mm.
Och där började han ju liksom trycka in massa familjer. För vi kunde ju inte bo, för flera bungalows var ju sönder. Och vissa ville inte bo kvar så nära stranden. Så fixade han upp så att ja, men ni bor där, ni bor där, ni bor där, ni bor där. Och sen var det jättemycket människor som i panik lämnade ön. Så dagen efter tsunamin så kom jag ihåg att folk kom fram till oss. Och bara droppade sina resväskor och bara ta vad ni vill ha. Tog sitt handbagage och bara försökte ta sig till... Alltså närmsta flygplats. Och få lämna landet och få åka hem. Oh, jättemånga som gjorde så. Oh. Och de ville att det skulle gå så smidigt som möjligt. Så de lämnade kvar liksom typ. Men så stora resväskor full med kläder. Full med saker och allting.
Oh.
Men på ett sätt så var ju det bra. För att vi hade ju på den här korta stunden. Lärt känna. Alltså thailändare. Som hade de här restaurangerna vid stranden. Som hade blivit helt förstörda.
Mm.
Och nu plötsligt hade vi asmycket kläder.
Ja.
Och deras var ju ja, typ förstörda.
Precis.
Så att det var ju bara här, varsågod liksom.
Gud vad bra.
Ja, kunna ge det vidare. Så folk flydde ju i panik. Och det är någonting som jag har blivit bemött av efteråt. För jag tror att jag skulle vara kvar i Thailand 2 veckor efter tsunamin. Men min pappa la till en till vecka. Så jag tror att jag var där 3 veckor. 2-3 veckor.
Varför la han till en... Eller varför gjorde han det?
För han ville inte att vi skulle lämna... Alltså i det här kaoset. Alltså in our minds. Alltså sinnesstämningen.
Ja.
Och hur det såg ut på platsen. Att du vet... Alltså i ren panik bara fly. Med alla de känslorna. Alla de panikkänslorna. Och sen komma till flygplatserna där de som är som mest skadade befinner sig på.
Okay.
Du vet, med all den här kaosen. Det var ju kaos på flygplatserna. Sen var det ju, det var ju bara min mamma som var fysiskt skadad av det här. Så han kände att vi behövde liksom inte ta upp 6 platser på ett flyg. När vi alltså ändå mår bra i hela liksom.
Ja men exakt.
Så att, och jag tyckte det var bra val av honom. Även fast vi har liksom fått höra efteråt. Så här, men hur kan du stanna kvar där med din familj? Vad är det för jävla val typ? Det har ändå fått mig att jag hann bearbeta det lite på plats.
Mm.
För att det var ju kaos de första dagarna. Men sen började ju saker och ting lugna ner sig. Och de som är som mest skadade tar sig därifrån. Och man försöker liksom se till att... Få saker och ting rulla igen. Tillsammans med thailändarna liksom.
Ja.
Så, vi, så då bodde vi tillsammans med en annan familj. I den här lägenheten. Det var ju så man fick göra. Man fick liksom bo med människor du aldrig träffat förut. Alltså under samma tak.
Ja, alltså jag kan tänka mig att det blir lite sådär. Mycket att man gör det bästa av situationen. Alltså att man. Det blir ett annat tänk liksom.
Mm.
Överlevnadstänk.
Precis,
tror jag.
Och därför är jag så himla, alltså, glad alltså, över av min pappa. Som under allt det här kunde liksom organisera ihop sådana saker. Och alltid hålla sig lugn.
Alltså det är ju helt...
Det är sjukt, alltså, sjukt. Faktiskt.
Men en annan hade ju bara liksom gått som en yrhörna typ.
Ja, men mycket människor var ju så. Och man förstår ju dem också.
Mm.
Men, och sen så organiserade han ihop det. Så att han samlade ihop... alla människor, alltså turisterna på den sorten. Och de restaurangerna som fanns på stranden. Som fortfarande fungerade. Så var han såhär, nej men vi käkar här ikväll. Och man får liksom. Käka mycket ni vill. Utifrån vad de kan laga. Och på det sättet. Alltså boosta. just den restaurangen, de thailändarna.
Ja, att alltså man blir liksom, man lägger det man kan på den restaurangen.
Ja, så att han drog ihop ett stort gäng så att de liksom fick ihop ett långbord. Ah. För man fick glömma bort att många turister hade ju lämnat ön, alltså i panik.
Mm.
Och de restaurangerna som fortfarande kunde fungera på ett eller annat sätt. Visst, allt fanns inte på menyn och det gick inte att tillaga allting.
Mm.
Men, och att det här var ju under högsäsong. Det här var ju, vet du, alltså runt jul och nyår.
Då är det som mest typ.
Ja, precis. Och sen hände det här. Och då kan du tänka dig, alltså ekonomin, vad som händer med den. När alla turister flyr under en sån period.
Ah, tjena.
Så då samlade han ihop massa familjer. Så vi gick och käkade på restaurang dagen efter. Nästa restaurang. Istället för att inte göra någonting typ. Och en restaurang som låg bredvid resorten fick vi jättebra kontakt med. Så innan tsunamin. Och deras restaurang som totalt förstördes.
Mm.
Så han skapade en som en fond till dem. Och fick stora företag att skänka eller sponsra med verktyg och massa sådana saker.
Gud vad bra.
Ja, så han åkte ner efter alltså tsunamin. Och tillsammans med dem byggde upp deras restaurang igen.
Fan vad fint.
Varför han gjorde det? Alltså för att, alltså efter han har kommit hem till Sverige och allting. Vet jag inte, men han kände väl att han, om han kan.
Precis.
Och han har mycket kontakt inom byggbranschen. Så att han kunde lösa det på ett sätt.
Alltså höja din farsa.
Ja, boost till honom.
Ja, verkligen.
Han kommer bli så glad när han hör det här. Alltså, du vet ju hur min pappa är.
Ja.
Han kommer ju typ, fast han är i och för sig brutalt oteknisk. Så han kommer ju typ spara ner det avsnittet på typ cd-skivor. Och typ skicka det till alla sina kompisar. Men hej, lyssna på min dotters podd. Men,
MBH MacGyver.
Ja, men typ. Nej, men så därför så tycker jag att det var bra att vi stannade kvar extra lång tid. För man börjar se alltså, att jättemycket hände inte på 3 veckor. Men det var inte det här kaoset. Du vet, folk springer runt och fortfarande skriker och hyperventilerar. Skadade barn, skadade vuxna.
Oh,
och jag såg ju folk som hade fastnat i taggtråd. Alltså med de här strömmarna. Och sår överallt. Och barn som gick runt med liksom bandage och kryckor och sånt.
Nej.
Så det lugnade ju ner sig efter några dagar. Och man började få tillbaks el. Och man kunde börja äta mer än typ fisk och ris och sånt.
Ja.
Så jag hade chock i en vecka. Och sen började jag vakna ur den.
Mm.
Men då fick jag ju panik.
Vad hände då?
Vad gjorde du då? Alltså jag bara gick och skakade hela tiden. För då kom det liksom som en smäll, typ allting som har hänt. Från att leva i en bubbla till att bara, oh shit, typ. Och då hade vi även, om jag så snabbt började få tillbaka elen, så vi kunde titta på tv. Så jag hade sett någon så här CNN, typ. Och då fattade jag så här, men oj, hela världen vet ju om det här. Shit, typ. Alltså det här är som nått typ Sri Lanka. Alltså till och med vissa vågor har nått Afrika. Från det här, från den här tsunamin. Då började jag fatta typ hur stort det här var och att nej, det var inte bara på den stranden du bor på den ön.
Nej.
Det är så mycket människor som har dött på grund av det här. Och förlorat familjemedlemmar och inte dit.
Fan, alltså jag ryser.
Ja, vi började skaka i tiden.
Men du, alltså hur liksom hanterade du det? Var det bara att du kände så här att du bara, men att du gick runt och skaka, eller blev det mer så att du blev så här, du började bli så här i affekt att du... Fick du mardrömmar?
Så mardrömmar, jag tror inte jag sov så mycket under den här perioden.
Nej.
För att jag fick höra att hör du fyrverkerier mitt i natten så spring upp till bergen typ. Oj. Så då låg man ju och lyssnade efter fyrverkerier på nätterna. Ja, så jag vet inte, alltså jag kommer ihåg att jag gick runt och skakade.
Mm.
Och man, det är ju så här tidvatten i Thailand.
Mm.
I alla fall där, Koh Lanta. Så att vattnet kan liksom slå mot kanterna på resorten.
Mm.
Och då fick jag ju panik. Även fast jag vet om att det är så varje kväll. Men jag hade ju någon förhoppning där när jag kom hem. Och jag ville gå till skolan samma dag som jag kom från Arlanda. Och min mamma var så, nej men Nicolina, så behöver du inte gå till skolan idag. Det är ingen som förväntar sig att du ska gå till skolan idag.
Nej.
Och jag bara så, jo men jag vill gå dit. Och då ska jag nog gå tillbaks till guldbrudarna.
Åh, herregud.
Men som jag sa i avsnitt 1 så när jag gick in där i omklädningsrummet. Jag vet, jag hade någon sån här inbildning. För då var jag så här, nej men jag har börjat fatta lite så. Men det här är en ganska stor grej som har hänt. Och jag har ju haft liksom, en typ en nära döden upplevelse. Och jag är ju hur mycket som helst att berätta. Mm. Alltså ni måste ha jättemycket frågor till mig typ.
Exakt.
Och när man bara fick det här att de vände bort blicken. Och då kände jag liksom så här, shit typ. Hur kan man typ hata en människa så mycket? Eller det är typ mer än hat. Alltså det är sjukt. Det fanns en krismottagning i Fittja. Jag tror inte det finns kvar längre. Men jag tycker det är fett synd. För att den var jättebra. Och jag hade en grym terapeut där. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Hon hade så jättemycket färger i håret. Alltså hon var så grym. Och jag tror jag gick till henne en eller två gånger i veckan. Och pratade då om tsunamin och min situation i skolan. Och det tror jag också har, eller jag vet att det har hjälpt mig jättemycket idag.
Mm.
För att få bearbeta det här. Och jag åkte ju redan tillbaka till Thailand året efter.
Ja, precis.
Och gjorde det kanske 10 år i rad. Och folk var ju såhär, men gud, hur fan vågar jag åka tillbaks?
Mm.
Jag bara, men alltså vadå, det kan väl komma en tsunami typ överallt. Bara där liksom det finns två plattor som möter varandra kan det uppstå en tsunami.
Mm.
Men jag tror det att min pappa såg till att vi stannade kvar extra länge så att jag kunde signa, bearbeta och smälta saker där. Att min chock tog slut i Thailand. Så jag fortfarande behövde tampas med situationen. Att inte den försvann i Sverige. Och jag bara, mina tankar av Thailand var bara kaos. Och sen att jag gick till den här krismottagningen och fick professionell hjälp med det här.
Fick du typ som verktyg av henne så här, saker som du kunde göra själv eller typ så här, lite övningar eller tankesätt eller var det något sånt eller fick du bara prata ur dig liksom?
Alltså det jag kommer tyvärr inte ihåg det.
Nej.
Den där perioden som jag sa i första avsnittet är jättedimmig.
Ja, såklart.
Förträngt supermycket.
Mm.
Men just hon och krismottagningen i Fittja, det är ju någonting positivt för mig. Så att på något sätt så kunde inte mobbningen tillsammans med tsunamin förstöra mig totalt.
Nej.
Jag kände att jag kommer ha mycket mörkare röst i det här avsnittet än i första. Men det är för att jag har problem med halsen hela veckan. Så att det är inte så att tredje avsnittet så kommer jag prata så här. Nicolina är egentligen en kille. Och min mamma gick också till den där krismottagningen i Fittja. För bearbeta liksom det hon tampades med. Och hon berättade även att min yngsta lillebror, han 4-åringen, började bygga jättemycket Lego. Och han kunde liksom inte ta isär det sen. Så att han byggde upp någonting och det skulle liksom förbli så.
Och det, man fick inte röra det liksom.
Nej. Och det var ju, alltså det är ganska ovanligt för en 4-åring.
Ja,
alltså. Där bygger alltså, man väl isvis, liksom.
Man vet ju hemma, alltså då bygger man upp och sen så ska det kraschas liksom.
Ja, men precis.
Ja.
Så berättade hon det för våran terapeut, om man ska kalla det.
Mm.
Och hon bara såhär, ja men det är så klassisk grej när små barn gör när de bearbetar trauman.
What?
Ja, de bygger upp, och han då i sitt fall med Lego, bygger upp det. Och samtidigt liksom in his mind så bygger han upp sig själv. Därför får du absolut inte ta isär det och be han bygga om det.
Men älskling.
Ja. Och det var så himla ball typ att hon kunde sätta ord på det. Och det var inte så här, det var inget främmande för henne. Hon bara, ja men det är så han processar. Alltså det han har varit med om. 4 år gammal. Så att hon bara, tyvärr det är bara att gå och köpa Lego. Fast det är svindyrt liksom. Köp Lego.
Men som förälder så kan jag tänka mig att hon bara, har köpt mycket Lego du vill.
Ja. Alltså. Men min mamma hon började ju kolla så här, typ så här Blocket och allt möjligt. Hon fick ju köpa liksom typ kartongvis med Lego till honom. Men sen så började han ju successivt, alltså sluta med det.
Ja.
Och det, han fick ju hålla på hur länge han ville.
Mm.
Och liksom, det var ju så han bearbetade det.
Jag tänkte mer så här också att jag vet ju hur du är som person. Alltså jag kände ju inte dig när du var 12-13 år. Jag kan ju bara se hur du är som person idag. Så här liksom framåt, skinn på näsan, vet vad du vill och tycker och tänker. Men finns det någonting som har följt med sen tsunamin som du har liksom tagit med dig och som du alltså fortfarande bearbetar eller tänker på? Eller som du gör i dagsläget?
Först är det ju det här, om man tar liksom det negativa, är att jag är jättesvårt att se fram emot saker.
Mm.
Så att, det är ju en sån grej, att jag inte ser fram emot saker. För att, det tror jag är för att alltså, skydda mig själv från att bli besviken. Om jag inte såg fram emot det så kan jag inte bli besviken.
Nej.
Och en positiv sak som kommer från tsunamin, eller som jag tror väldigt starkt kommer från tsunamin, är att jag reagerar skitsnabbt idag på saker.
Mm.
Jag har värsta reflektionsförmågan.
Reaktionsförmågan.
Ja, reaktionsförmågan. Och i många situationer där andra människor kan bli så helt apatiska och bara frysa till, så känns det som att jag tillåter mig själv att ha panik i kanske 1-2 sekunder. Och sen är det bara agera. Det tror jag kommer från alltså tsunamin. Typ hur, okej, du står helt still. Du hör att han skriker spring. Och sen måste du agera.
Mm.
Och sen hur jag såg hur min pappa liksom deal with that situation. Det var som typ jag och min halvsida kan man säga.
Mm.
Vi är inte blodsläkt, men vi hade en tjej som bodde hos oss i typ 2 år. På grund av att hon inte kunde bo hemma. Och hon och jag var ute och festade. Och så skulle min pojkvän typ skicka några kompisar. Så de skulle hämta oss. Och så pratade jag med dem i telefon. Och de var så här, ah, men vi har en silvrig kombo, säger vi. Och vi är där snart. Men jag sa, ah, toppen, men ring när ni är framme typ.
Mm.
Vi var utanför en klubb. Så då kom ju bilen. En silvrig bil med 2 killar i framsätet som stämmer på den beskrivningen. Eller den uppfattningen jag har om typ hur de ska se ut. Så jag öppnar dörren och säger, tja, är ni kompisar med min kille? Och så är hans namn. De bara, ja. Och ni två ska köra oss till, ja, hem till honom. De bara, ja. Så vi hoppar då in i bilen. Och de är så, ja, ni har haft det trevligt. Ja, men absolut. Vi sitter och pratar så här en stund. Hit och dit, de är supertrevliga. Kommer ut på motorvägen. Och så ringer min telefon. Och så svarar jag så här. Så bara, tja Nicolina, vi är utanför klubben, vart är du?
Skämtar du med mig?
Nej, och jag vill säga, vad i helvete? Och det var det så här 2 sekunder. Jag hade panik.
Ah.
Alltså jag skojar inte om jag säger att jag har ju fattat att jag sitter i fel bil.
Ah.
Och jag fattar ju att de här 2 killarna alltså har ljugit på mina frågor utan att blinka. Och det båda ljög också. Det var inte så att den ena tittar på den andra och bara, vad säger du? Typ. Jag får panik. Och då kändes det okej. De kunde ljuga så här snabbt. Och visst, det kan bara vara 2 killar som vill sno en körning typ.
Ja. Ah.
Men fan vet jag vilka jag sitter med.
Nej.
Så att, och jag skojar inte när jag säger att jag typ ett liv flöt förbi mina ögon. Och sen bestämde jag mig att jag vägrar bli rånad. Jag vägrar bli misshandlad. Och jag vägrar bli våldtagen.
Mm.
Det ska inte hända min halssyra heller. Eller min syra. Alltså aldrig i hela mitt liv. Så 2 sekunder. Den här killen börjar skrika i telefonen. För att liksom såhär, hallå typ. Min syra fattar också.
Ja.
Och så frågar jag honom som kör, bara, alltså vem är du egentligen?
Ja.
Alltså du är ju inte den som skulle plocka oss.
Nej.
Och då börjar han och hans kompis börja garva, höjer musiken och gasar ännu snabbare. Och där var jag såhär, oh hell no! Jag bara, det här ska inte hända mig. Alltså det ska inte hända mig.
Alltså jag vet inte vad det gjort.
Alltså nej men det är det jag menar. Min syrra satt helt apatisk, helt frusen, alltså hon rörde inte min, hon sa ingenting. Och jag bara såhär, nej, de här sakerna kommer inte hända mig. Jag skiter i. Så att jag började såhär skrika. Typ slå på honom. Du vet, slå på honom med min väska. För att i mitt huvud så var jag såhär, hellre att vi typ kör av vägen eller krockar. Så att jag får stopp på bilen. Så jag åker hellre in på sjukhus. Än att de här människorna lyckas göra någonting med oss.
Mm.
Och det var bara, du vet, typ allt som jag summerade innan. Det var typ 2 sekunder. Alltså allt i mitt huvud, alla tankar. Och sen var jag såhär, nej. Och så började jag skrika. Och han är fortfarande kvar i telefonen, du vet.
Oh,
och han försöker ju få kontakt med mig. För han blir så, fan är det som händer?
Ja.
Och jag är helt galen, bara skriker. Liksom såhär, stanna bilen. Typ såhär, jag hotar hans ägare. Bara döda dig, allting såhär. Och så, vad fan håller ni på med? Alltså vad är ni för några människor? Så till slut så stannar han bilen.
Ja.
Det kändes ju som en evighet. Och tänkte att jag var liksom, alltså typ psykiskt inställd på att få den här killen att krocka och köra av vägen. Det var ju mitt mål.
Ah.
Att liksom slå på honom och grejer. Sen stannar bilen. Jag flyger ut ur bilen. och springer bakom den. Och då är jag livrädd att han ska liksom gasa iväg med min syrra. Och hon satt fortfarande, hon har inte sagt ett ord. Hon har inte rört sig. Men gud,
hon sitter typ still eller?
Ja, alltså hon är ju hamnat i chock.
Nej.
Så jag öppnar bildörren, drar ut henne. Jag är helt så, oh my god. Tar upp telefonen och de skriker bara, vart är ni? Typ så. Och bara skrek så här, regnummer. Och det tänkte ju inte jag på.
Nej.
Så jag säger idag, om någon gör så här mot mig idag, kommer chapp ditt regnummer direkt. För jag har ju gått igenom det en gång. Och jag vet ju att jag ska handskas med det andra gången. Nej, men alltså.
Du bara hitta.s.
Direkt typ så här. Så nej, men. Och sen, ja, sen kommer de och plockar oss och allting löser sig. Men, och det sjuka är att efter den här, nu är det så här helt sidospår.
Mm.
När jag har berättat det här för folk, främst killar. Nu, det kommer vi in på den diskussionen.
Ja.
Så har jag berättat exakt hur det gick till. Att jag gick fram till bilen, det var en silvrig kombo. Precis som, det var inte den beskrivningen de gav
mig. Vad sa du, kombo?
Kombi.
Kombi?
Jaha, men jag tycker såhär kombo hela tiden. Och jag kan inte bilar. Men de gav mig en beskrivning. Färg och modell.
Mm.
Eller sort, fan det heter.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg vilken det var, för det är inte relevant.
Nej.
Och det var exakt en sån bil som stannade vid oss.
Fan vad sjukt ändå.
Helt sjukt. Alltså det var ju som gjort.
Ja.
Och sitter två killar där framme. Och det var typ exakt två såna killar som jag förväntade mig.
Och de bara, ja.
Ja, absolut. Det är våran kompis och vi ska köra er dit. Ja, det var så sjukt.
Alltså.
Och du vet, när jag sagt det här till folk, killar dem. De bara, men hur kan du vara så dum? Och jag är arg jag har blivit.
Oh my god.
Och bara, hur kan du säga till mig att hur kan jag vara så dum? När bilen stämmer in och de svarar jag på mina frågor. Vad mer begär du av mig? Att jag ska bara, lösa något, tack. Eller vad heter min pojkvän i mellannamn? Ja. Eller, alltså, vem, folk ställer inte sådana frågor.
Nej.
Den här diskussionen är ett helt annat avsnitt. Oj, alltså. Jag var tvungen att inflika in det. Så att det är typ en grej som jag har märkt. Att när det blir sådana situationer, då tillåter jag mig typ ha panik i typ 2 sekunder. Mm. Och sen bara agerar jag.
Du är snabb på bollen liksom.
Ja. Medan många i de situationerna har jag sett blir liksom helt stela och apatiska. Och inte vet vad de ska göra.
Mm.
Och det har hänt, typ om såna, jag har jobbat på förskola.
Mm.
Och då har det också varit sådana incidenter att du visar, oh my god. Och sen bam, så måste du reagera.
Mm.
Och jag vill inte gå in på de detaljerna, för jag vill liksom inte outa barn. Nej, förskola som jag har jobbat på. Alltså, folk kommer kanske koppla, men... Ja, du kan tänka hur när man jobbar med barn, det kan hända ganska mycket och det sker snabbt.
Ja.
Och då har ju min hjärna bara kopplas på typ så här. Mm. Så ja, det är mitt svar på den frågan. Men det är som mina 3 bröder.
Ja.
Alla 3 har ju delat mitt Facebook-inlägg.
Ja.
Det har skrivit så här, och här är avsnitt 1. Så alla delat den och varit typ såhär, man, jag ser den, du är grym. Så var jag hemma hos mina brorsor. Så var jag såhär, tja, men alltså, har ni lyssnat på min podd? Den första bara, nej, jag ska göra det imorgon. Jag bara, fast jag släppte ju den typ några dagar sedan. Den andra bara, varför ska jag lyssna på den? Och jag bara, va? Alltså du är för fan min brorsa, driver du med mig? Ja, men vadå, är det något nytt du berättar eller? Jag bara, nej, men alltså jag öppnade upp mig. Alltså jag berättade ju såhär saker som jag var med när jag var liten. Han bara, ja, och jag var väl där då. Typ, och man bara, okej, men skit i det då typ. Sen den tredje, den yngsta, han är 16 bast nu. Bara, men jag lyssnade på min podd, bara, nej, jag tror min tjej har gjort det. Man bara, alltså, tack för supporten typ.
Ja, men jag känner lite detsamma.
Jag tror jag hade systrar, hade de nog lyssnat på.
Nej, för ingen av mina systrar har sagt att de har lyssnat. Och då har jag ändå skickat sms. Inte ens min lillebror har lyssnat.
Ja, de orkar inte vara oss typ.
De bara, alltså, kan ni sluta älta era jävla skit
när det typ såhär, nu vad fan har jag hittat på nu? Typ.
Ja, men jag kan säga att jag kommer aldrig sluta älta. Jag ska älta hela livet. Och jag ska älta livet ut.
Alltså jag dör. Alltså vad är klockan?
Jag vet, alldeles för mycket för mig.
Klockan är för mig. Klockan är 2:20.
Ja, mina barn vaknar om 1,5 timme.
Jag tror att din man är hemma.
Han?
Nej, det är en hon där. Har du ljugit för mig hela tiden?
Åh, jag var kul. Ska vi runda av det här?
Ja, jag tycker nog det.
Glöm inte att besöka vår Facebook-sida, att boosta en tjej. Och Instagram med samma namn. Mig hittar ni under namnet fruholz1 på Instagram. Och bloggen är finest.se/emilyholst.
Yes, och jag heter ju Spraytan by Nicolina på Instagram. Och jag har en blogg som heter finest.se/tanbynicolina. Och ni får inte glömma att subscribe. Alltså Emily vill ej att jag ska säga subscribe.
Subscribe.
För att jag är så international.
Nej, det är för att du inte kan säga prenumerera.
Nej, jag vet.
Säg det en gång.
Prenumerera. Prenumerera.
Prenumerera.
Prenumerera. Ja, men ni fattar. Ja.
Ja.
Att göra det och typ gärna dela med era vänner.
Och vi tycker också att det vore roligt om ni skickade lite frågor till oss. Eller om ni bara vill boosta en vän genom podden som ni kan göra. Det gör vi med all glädje.
Ja, om ni har någon sån här brud runt omkring er som ni tycker har gjort något så här grymt för typ andra tjejer eller någonting. Mm. Som vi kan liksom lyfta den historien. Och typ kanske kunna inspirera andra tjejer med.
Klockan är alldeles för mycket nu på oss. Vi orkar inte med.
Vi hörs i nästa avsnitt.
Avsnitt 3.
Yes.
See ya, what I wanna be ya.
Men så där kan du inte säga. Typ såhär, den här podden tog en helt annan törn.
Jag skojar.
Okej, det här är så här övertrött.
Ja.
Level 100.
Vi hörs nästa vecka, hörni.
Oj, oj, oj. Gör inte såna promises. You never know, alltså.
Vi hörs i avsnitt 3.
Nu skriker du rakt okay. I min
form. Vi hörs i avsnitt 3.
Precis.